Vad bestämmer könet? Är det kroppen eller identiteten? Trenden går mot att det är upp till dig att definiera vem du är. Samtidigt som begreppet kön har vidgats från att enbart avse män och kvinnor till att omfatta även transpersoner med en mängd identiteter. Transpersoners rättigheter har stärkts. Många fler har de senaste åren sökt sig till vården för att inte kroppen stämmer med identiteten. Men den förändrade synen på kön har också lett till laddad debatt. Bland annat med kritik från feminister som menar att den nya synen med en förskjutning från biologin till identiteten försvårar kampen för jämställdhet och att kvinnor osynliggörs. Så hur har synen på kön förändrats och vad får det för följder? Det är ämnet för Filosofiska rummet med Jens Rydström, historiker, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, Petronella Fultier, doktor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare som nyligen kom med boken Om könets existens, tankar om den nya synen på kön. Välkomna.
Tack.
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 Och välkomna in också alla ni som lyssnar. Först bara innan vi dyker in i teorierna och historieskrivningen och så tänkte jag ge en kort fråga till alla. Vad är det första ni tänker på om jag säger kön? Vad ger det för associationer? Kajsa Ekis Ekman.
Ja, alltså egentligen så syftar ju kön bara på den reproduktiva funktionen som kön är, det vill säga att det finns en typ av person som kan befrukta och en person som kan bära frukt. Det är ju egentligen bara det. Men i vårt samhälle så har ju kön kommit att betyda så mycket mer. Att man har liksom en mängd fördomar om kön, det vill säga stereotyper som går ut på att män är så, kvinnor är så, män bör vara så, vad är en riktig man, vad är en riktig kvinna och så vidare. Och det är ju det här som feminismen har försökt sätta ordet på genus. Att man då säger att alla de här föreställningarna om kön, vi kallar det för genus istället. Och så behåller vi liksom kön för att beskriva den här kroppen.
Petronella Fultier, vad tänker du på om jag säger kön?
Ja, jag tänker på en aspekt av oss som är väldigt, för de flesta tror jag i alla fall, väsentlig för vilka vi är. Men som också i väldigt hög grad är bestämd av det samhälle och den kultur vi lever i, som har en biologisk grund förstås, men där det är svårt att dra gränsen för exakt var det biologiska och det kulturellt bestämda går någonstans.
Jens Rydström?
Ja, jag tänker mycket på historia förstås. Jag tänker på Simone de Beauvoir, jag tänker på makt, sexualitet, reproduktion. Jag tänker på kvinnorörelsen, jag tänker på RFSU och den goda sexualiteten och liksom sexualitetens goda och onda sida, så att säga, sjukdomar och oönskade graviditeter, men också glädjen och lusten i sexualiteten som är ju ganska oupplösligt förknippad med könet då egentligen. Och där ju reproduktionen är ju en enormt viktig del av det då. Va? Mm. Jag tänker på transpersoner, grupp 8, Jösses flickor, en könsuppdelad arbetsmarknad. Jag tänker på Yvonne Hirdman, Judith Butler, Bengt Westerberg, Olof Palme.
Du tänker på väldigt mycket helt enkelt.
Ja, det är så många.
Ja, men det både är ju gott för samtalet. Och upprinnelse till att vi har det här ämnet är att synen på kön har ändrats. Så har skett genom historien. Vad som är en man eller en kvinna. Vilken plats människor som inte passar in i tidens könsmodell. Vilken plats de får. Så att med det då, vi har väl varit inne lite på det, men hur skulle ni beskriva synen på kön idag om vi börjar där, Petronella Fultier? Hur skulle du beskriva synen på kön inom filosofin då?
Ja, det finns ju många olika uppfattningar parallellt skulle jag säga, men en vanlig uppfattning är ju någon form av social konstruktivistisk uppfattning som också där finns ju många olika varianter, olika sätt att betrakta det här med social konstruktion, men då är det viktigt att komma ihåg att när man talar om social konstruktion av kön så menar man ju i allmänhet då att det finns, inte att det är konstruerat från ingenstans utan att det finns naturligtvis någonting som är biologiskt, vi är biologiska varelser, men vi är i väldigt hög grad också sociala, kulturella varelser och mycket av det vi historiskt sett och det vi fortfarande idag tänker oss är på något sätt bestämt av naturen eller biologin har visat sig och kommer kanske att visa sig inte vara det, utan snarare har att göra med kulturella sammanhang. Så det är det man ofta studerar och diskuterar när det gäller synen på kön eller genus inom filosofi och feministisk teori. Men sen finns det förstås de som också vill hävda en mer essentialistisk uppfattning, det vill säga att man vill framhäva att kvinnor har någonting som är specifikt kvinnligt och som har med till exempel biologi och barnafödande och sådana saker i reproduktion att göra. Så det finns ju den sidan också. Men jag tror att den här mer kritiska, i alla fall som jag, ur min synvinkel, ur min som alltid då begränsade synvinkel, så verkar ändå det vanliga vara att man studerar liksom den här gränsen, eller att man intresserar sig för den här gränsen och försöker problematisera det som vi har tagit för givet på något sätt som bestämt av naturen och som kan visa sig inte vara det.
Mm. Jens Rydström, vilken könsdefinition skulle du säga dominerar just nu i samhället och på universitetet?
Jag håller kanske med Petronella om att det finns inget entydigt syn på kön idag, skulle jag hävda. Det kanske har funnits någon gång när allting var mer självklart och kyrkan bestämde hur allting var och sådär, va? Men idag tycker jag att vi ser en kamp mellan dels den här, vad ska vi säga, postmoderna ansatsen där den levda erfarenheten, intersektionaliteten och så är väldigt viktiga för hur vi ser på kön då. Och en mer strävan efter en mer universalistisk syn. Nathan Schacher skrev i DN för några veckor sedan om det här brytningen mellan det här upplysningsprojektet liksom, där man söker det gemensamma hos människor och vill sätta upp den universella medborgaren, och sen den här partikularistiska synen på identitet där väldigt många olika identiteter kräver liksom plats och erkännande och sådär, va? Och jag menar att det behöver inte vara en absolut motsättning. Alltså det finns ju ingenting som så att säga att man är medveten om språkets makt och hur kön och makt konstrueras i språket hindrar ju inte att man jobbar för en liksom rättvis resursfördelning på ett mer konkret materiellt plan, så att säga, va? Det där tror jag går att förena på något sätt.
Kajsa Ekis Ekman, i din bok om könets existens så beskriver ju du förändringen i synen på kön, något som ju du också problematiserar. Så att, hur skulle du beskriva den viktiga förändringen?
Ja, min bok är ett försök att ringa in någonting som jag i brist på ett namn kallar för den nya synen på kön, för jag vet faktiskt inte vad det heter det jag försöker förklara. Men det handlar ju om en förändring där man då inte längre menar på att kön liksom är bara kroppen och sen så är genus då alla de här könsrollerna, utan där man faktiskt vänder på det hela, så plötsligt blir kön blir genus istället, där man menar på att det som avgör ens kön är jag skulle kanske inte säga då som just den levda erfarenheten främst, utan identifikationen, det vill säga att om man säger att man är något så är man det, och att man då på något sätt skulle kunna se på barn vilket egentligt kön de har genom att se hur de leker, vad de vill ha på sig. Det vill säga könsroll då, kort och gott. Och där liksom könsrollen blir könet. Och det är en förändring som man kan se både i lagförslag, framförallt i västvärlden, där man ser då att man då ska kunna byta kön, då juridiskt kön, beroende på hur man känner sig, utan då liksom någon operation eller något, men också inom språket, väldigt tydligt inom språket, där man då till exempel inte längre talar om självklart då liksom att kvinnor menstruerar eller att abort är en kvinnofråga liksom, eller att kvinnor diskrimineras, utan där man talar mer om icke-män eller menstruatörer eller fittbärare. Så att det finns liksom många beståndsdelar i det här. Men det konstiga på något sätt tycker jag då som feminist är att man liksom istället då för att säga att nej, men vårt kön ska inte alls avgöra hur vi förväntas vara eller klä oss eller bete oss eller vilken lön vi ska ha, så säger man tvärtom att om man känner sig som en viss könsroll då, så är man det könet.
Och här tror jag att vi måste kanske gå in med, vi behöver ta ett grepp om begreppen. Petronella Fultier, när du ska förklara för dina elever på universitetet vad det här står för, kön, genus, könsroll, könsidentitet, hur låter det då?
Jag vet inte om jag pratar så mycket om just könsroller, är väl, som jag ser på den termen, så är väl könsroller någonting som är ganska uppenbart idag i alla fall, ganska lätt och jämförelsevis i alla fall, och peka på vad det är för någonting, till exempel föreställningar om att kvinnor ska ha huvudansvaret för hem och för barn och sådär. Och män kanske för, vad kan det vara, ekonomi och reparationer och sånt. Och som vi då på olika sätt förhåller oss till, och som jag tror många, i alla fall kvinnor som lever i heterosexuella förhållanden och som har barn, kanske känner att man blir på olika sätt impressad i eller att man hamnar i och sådär, fast man inte vill det och sådär. Medan genus ju är med det här försöket att just problematisera vad kön är överhuvudtaget och att försöka förstå alla de faktorer som vi tillskriver män och kvinnor och människor och som vi liksom delar in då i två kategorier och så att försöka då att problematisera det. Medan könsidentitet då är, som jag förstår, är ju någonting som mer handlar om just hur man upplever sig själv, sin könstillhörighet och om man ens upplever att man har någon tydlig könstillhörighet. Det finns ju de som då känner sig mer som att de inte tillhör något definierat kön och så. Och jag tror att just det här med könsidentitet inte är så tydligt för oss då som inte har ställt oss frågan om vår könstillhörighet. Vi som då är, som jag själv, jag är född tilldelad könet kvinna. Jag har inte liksom ställt mig några frågor kring om jag är kvinna eller inte. Omgivningen brukar betrakta mig som kvinna. Så att det är inte riktigt en term som jag direkt behöver använda mig av. Men jag tror att personer som ställs inför då en sorts konflikt mellan det kön som den personen har tillskrivits och det som den på olika sätt känner sig som, då kommer att behöva den termen. Och det är därför man har börjat tala om det här med cis då, som en slags motsvarighet då till exempel trans, där man har en slags markör för även oss som bara tar för givet att det här är att det är givet från första början och visar att vi har också liksom en slags identitet även om vi inte riktigt är medvetna om den.
Det här är alltså Filosofiska rummet i P1 som ni lyssnar till. Synen på kön och vad kön är ämnet för det här filosofiska rummet, och i samtalet idag deltar Jens Rydström, professor i genusvetenskap, Petronella Fultier, doktor i filosofi, och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare som nyligen kom med en bok om synen på kön. Det här är ju ganska mycket olika begrepp, men kanske kanske det skulle underlätta för lyssnarna om vi backar lite och tar den här historiska utvecklingen också för att se hur kön, genus, könsroll och könsidentitet förhåller sig till varandra. Jag tänkte, Kajsa Ekis Ekman, du har ju med i din bok just en historieskrivning kring hur det här utvecklas.
Ja, alltså jag skulle vilja säga, problemet med ditt sätt att resonera, Petronella, är att du gör ju en gräns här mellan då å ena sidan oss, som du då säger, som aldrig har reflekterat över sin könsidentitet, och å andra sidan då personer som du benämner transpersoner som då har reflekterat över det. Och det sättet att resonera går ju helt emot den feministiska förståelsen av patriarkatet. Därför att i patriarkatet så är kön och genus ett problem för alla. Därför att alla tvingas in i en roll som egentligen inte alls passar människan. Och särskilt kvinnor, där man ser då att hälften av befolkningen är utsatta för någonting som kallas kvinnoförtryck. Vilket går ut på att vi begränsas i våra liv, vilket ser olika ut världen över. Men där kvinnor världen över då har gemensamt att vi begränsas. Vi diskrimineras ekonomiskt, sexuellt, fysiskt, psykiskt och på massa olika sätt. Så att när man då säger att det finns någonting som kallas cisperson, och att det är en person som egentligen, ofta säger man att man trivs i sin könsroll, att man alltid har sett som kvinna och sett sig själv som kvinna, Så om inte gör man då hela kritiken mot patriarkatet, för att enligt den feministiska idén så finns det inga cis-personer, utan det finns diskriminering och förtryck och ingen trivs i sin könsroll. Så att det blir jättekonstigt om man då vill göra sig av med begreppen man och kvinna, men istället ska man då införa begreppet ett nytt binärt par då, nämligen cis och trans. Och där man i stort sett, vad man gör är att man normaliserar könsroller för 99% av befolkningen och säger att ni är cis-personer så ni trivs i det här, ni har inga problem med ert kön. Tvärtom, som feminister menar vi att alla könsroller bör avskaffas för alla.
Jens Rydström, du vill in också.
Ja, jag tycker du tar ganska stora växlar på det här, Kajsa, om du säger att man om inte gör hela kritiken mot patriarkatet genom att säga att det finns en uppdelning mellan cis-personer och transpersoner. Nu ska man ju komma ihåg att cis-begreppet är också kritiserat in av en del transaktivister som menar att man löser liksom ingenting genom att bara skapa en kategori till, så att säga. Men tror att det som händer nu, om vi säger historiskt, det är ju att man har ju diskuterat kön och vad kön är och vad män är och vad män ska göra och kvinnor ska göra och vad transpersoner är och hur man ska förstå dem ända sedan antiken liksom. Men vad som har hänt då sedan slutet av 1800-talet, det är ju att den här maskulinitetens kris som många forskare pratar om, den gjorde ju att det blev en mer binär könsuppfattning i slutet av 1800-talet. Alltså tidigare så, jag menar, Linné han talade ju ganska oproblematiskt om att det fanns hanar, honor och hermafroditer av alla arter och sådär. Och transpersoner har ju funnits i historien och haft ganska olika plats i olika tider och platser och sådär, va. Men vad som har hänt under 1900-talet är ju att den ena efter den andra marginaliserade eller underordnade gruppen har fått egen röst och börjat tala i egen person. Alltså för det mesta var det ju män då som talade om vad kvinnor var och borde vara, och för det mesta var det ju då läkare och jurister som talade om vad homosexuella var och borde vara, och präster naturligtvis och sådär. Det här har ju förändrats, va? Men att vi har ju grupp efter grupp som så att säga har börjat definiera sina egna villkor och definiera vad de själva är och känner sig som och sådär. Och det här är ju inga lätta, så det är inte bara som du sa att vad man känner sig som, det är man, utan det där är ju ganska komplex samspel mellan en tillskriven identitet och en självupplevd identitet, och som för de flesta inte så där jätteproblematiskt. Men sen, som du säger, så är det klart att könsroller eller för de här könsstereotyperna ställer till problem för alla egentligen, och det är någonting som det är ett stort projekt som har pågått i 200 år nu, att liksom skapa en rättvisare maktfördelning och balans mellan kvinnor och män.
Det här är Filosofiska rummet, och vi ägnar oss denna gång åt synen på kön och hur den förändras. Med i samtalet Jens Rydström, historiker, professor i genusvetenskap, Petronella Folkje, doktor i teoretisk filosofi, och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare. Regeringen har ju tagit fram förslag till nya lagar som ska ersätta lagen om könstillhörighet, där könsidentiteten står i centrum, och det här är ju också någonting som du tar upp i din bok, Kajsa Ekis Ekman. Utgångspunkten är då att individen själv bestämmer sin könsidentitet och ska kunna ändra det juridiska könet om det inte stämmer överens. Om en person vill ändra sitt juridiska kön idag så måste det godkännas av rättsliga rådet på Socialstyrelsen efter kontakt med vården. Men enligt det här förslaget så skulle det då vara något som individen får besluta om själv. Och det ska heller inte längre vara ett krav att man ändrar sitt juridiska kön för att få operera könsorganen. Så att det juridiska könet ska alltså inte vara kopplat till kroppen då i fortsättningen, om det här förslaget till nya lagar skulle gå igenom. Regeringen tagit fram dem, men det är inget som har lagts fram för riksdagen. Så att om vi går in i det här begreppet könsidentitet då, hur Petronella Folkje, hur förstår du det begreppet? Vad bygger det på?
Jag måste säga att jag vet inte om jag kan säga så mycket mer än det jag sa tidigare, men jag vill poängtera att könsidentitet och könsroll är två helt olika saker, och det är svårt att diskutera om man blandar ihop genus, könsroll och könsidentitet, och det är därför jag bara försökte säga just i det sammanhanget. Så kan jag själv, när jag försöker förstå då vad det här kan innebära för någon som inte känner sig hemma på något sätt i det kön som den är tilldelad, att i just det avseendet så är jag just det är därför jag sa oss, att vi i det avseendet är jag i vissa situationer privilegierad i jämförelse med andra personer. Men det innebär ju inte att det finns en mängd situationer där man som kvinna är underordnad och förtryckt, och att vi inte kan arbeta för det. Men som jag förstår könsidentitet, så har det just att göra med hur vi uppfattar oss, vi uppfattar vår könstillhörighet. Och det är ju svårt att säga att det bara kan vara en känsla. Det har ju också att göra med hur andra behandlar oss och hur vi i den sociala situation som vi är verksamma i då, och som vi lever och känner i. Så det är inte bara att just nu känner jag mig som, utan det är ju någonting som jag antar växer fram genom livet och genom ett samspel med andra människor.
Kajsa Ekis-Ekman, hur menar du att könsroll och könsidentitet liksom blir samma sak?
Ja, det är ju någonting man ofta hör, det här med att nej, det är inte alls samma sak, och att könsroll är en sak, könsidentitet är en annan sak, genus är en tredje och så vidare. Jag kan tycka att det sättet att resonera är lite att blanda bort korten. För att tittar man till exempel på diagnoskriterier för könsinkongruens, som det nu heter, så handlar ju de flesta kategorier om just könsroll. Nämligen könsidentitet är enligt diagnoskriterierna samma sak som könsroll. Det vill säga, ser man då att ett barn till exempel leker mycket med det motsatta könet, gillar att ha det motsatta könets kläder, gillar att hålla på till exempel med dockor eller bilar. Det är väldigt sådana typiska saker. Det är ett exempel på hur könsidentitet faktiskt går tillbaka till könsroll. Och sen är det ju också frågan, när jag då försöker då teoretiskt följa den här nya synen på kön, vad man menar, så är det ofta så att först så säger någon, nej, kvinna har ingenting med en vagina att göra, absolut inte, det är något missförstånd, utan kvinna är ungefär vad man vill att det ska vara, det kan vara vad som helst. Men tittar man då ofta på berättelser från människor som har bytt kön, eller tittar man då på teoretiker som beskriver det här, på debattörer som beskriver det här, förr eller senare så landar det ofta i könsroll. För att om man då säger så här, nej men jag känner mig inte alls som någon kvinna, jag känner mig som en man eller tvärtom. Om kön bara hade betytt kroppen, om det bara hade betytt att du hade liksom testiklar eller en livmoder, så tror jag att i vårt samhälle hade det varit relativt okomplicerat. Det hade liksom inte varit något att känna sig som.
Hur tänkte du då? Okomplicerat på
vi hade inte då? Pratat så mycket om kön överhuvudtaget, om det bara hade betytt det. Problemet är att vi lever i ett patriarkat där det ser extremt olika ut för en kvinna och för en man att växa upp. Killar får göra så, killar får inte gilla Elsa, killar måste gilla det här. Och så fortsätter det. Så det är ju inte konstigt i det samhället att man kan känna sig som det ena eller det andra genuset. Men jag tycker att det blir lite ohederligt när man ska liksom helt bortkoppla det från könsrollerna och mena att det har ingenting med könsrollerna att göra, för det är ju klart att det har.
Okej, om vi först tar den här frågan då. Ligger det någonting i det att könsroll liksom sitter inne i könsidentiteten, att det är en del av det? Jens Rydström, vad säger du?
Könsroll för mig, det är ett väldigt 70-talsbegrepp. Alltså, det är mycket möjligt man använder i vården nu, det vill jag inte alls ifrågasätta. Men i genusvetenskapen så tror jag inte någon som diskuterar könsroll. Det var ju det som var hela vitsen kanske med den här...
Men jag tänkte Kajsa Ekis-Ekman var väl mer ute efter att könsrollen, även om det inte kallas så, har tagit plats i ordet könsidentitet. Ja, förlåt.
Ja, för att jag skulle hellre vilja tala om genus och kön då. Och det är inte så enkelt att könet bara är det biologiska könet och genus är liksom bara föreställningar kring det. För att ta en sån som Yvonne Hirdman, hon visar ju hur genussystemet fungerar på olika nivåer, alltså på tankefigurernas nivåer och på den institutionella nivån där med pojk- och flickskolor eller könsuppdelad arbetsmarknad och så vidare. Och sen på den individuella nivån, alltså den individuella socialisationen. Alltså genus verkar ju på olika nivåer och det är också väldigt materiellt, alltså hur samhället, ett patriarkalt samhälle, där tror jag Kajsa Ekis-Ekman och jag är helt överens om liksom hur patriarkalt samhället är, efter även om det har blivit mindre så att säga brutalt tydligt med under de senaste 100 åren. Så där, va? Men jag menar, det skulle jag vilja säga att genus är någonting större än könsroller. Alltså jag, och att vår könsidentitet, den präglas ju av vår plats i en genusordning, och den präglas dels och hur människor uppfattar oss och som förväntas av oss, och dels av en personlig känsla av om att höra hemma eller inte. Och den där kan ju vara olika stark. Alltså det är väl de flesta, både kvinnor och män egentligen, vantrivs i sin könsroll, om jag nu tar det uttrycket, på olika sätt. Va? Men det är kanske någonting annat än den här väldigt starka upplevelsen av könsdysfori som en del personer känner då.
Det kan det absolut vara. Och det är klart att alla människor har ju sin egen personlighet, får man väl hoppas. Och alla människor därför har ju ett eget sätt att se på världen och se på sig själv, och liksom en egen tolkning som ingen annan riktigt kan veta exakt hur det är. Jag tror att det som jag försöker ringa in är ju mer en stor samhällelig förändring, där man börjar i den allmänna debatten byta ut ordet kön just mot subjektiva uppfattningar om kön eller stereotyper, genus, könsroll eller vad man vill kalla det. Liksom. Och där det därför blir svårt för gruppen kvinnor att formulera till exempel krav, att få syn på ojämlikhet, att prata som grupp, därför att den gruppen finns liksom ofta inte längre i språket, utan att man då ska byta ut oss till, som Torbjörn Tännsjö har sagt till exempel, att kvinnor inte finns, utan man ska då använda fittbärare, livmoderbärare, menstruatör, icke-man och så vidare.
Men alltså, jag bara vill återkomma till det här med den här lagförslagen, som, och dessutom har man ju genomfört det i vissa länder, att det här just att man ska kunna, att det ska kunna, det juridiska könet ska kunna grundas på självdefinition. Som jag har förstått det, så har ju det att göra med just att man vill komma ifrån den här kopplingen till det du kallar för könsroller, att man just inte ska behöva visa upp att man beter sig som en stereotyp kvinna för att kunna ha det juridiska könet kvinna. Så det är ju snarare ett försök att ta ett steg ifrån den stereotypiseringen.
Men då är ju frågan vad det juridiska könet är till för och vad det ska mäta. För att om man då har den feministiska analysen att det finns att köna någonting materiellt, att det finns biologiska män och kvinnor, och att gruppen biologiska män är överordnad gruppen biologiska kvinnor, och att det får konsekvenser för kvinnors liv, och att man till exempel vill föra statistik på gruppen kvinnor för att se hur mycket diskriminering det finns, hur mycket våld vi är utsatta för, vad vi har för lön och så vidare. Om man då menar på att när juridiskt kön ska inte mäta det, utan från och med nu ska det mäta individens subjektiva upplevelse av kön, och att det då finns förslag på att varje gång man gör en enkät så ska man ställa frågan: vilket kön har du? Med kön menar vi könsidentitet, alltså vilket kön du identifierar dig som. Ja, då får man ju andra svar, och då mäter man ju någonting helt annat.
Ja, vad är det du ser framför dig då? För du får ju fram det som en kritik mot...
Ja, precis. Mot då kan vi ju inte längre föra statistik på just gruppen män och kvinnor. Då får vi statistik på hur folk känner sig, vilket också kan vara intressant, men det är ju en annan sak.
Den här diskussionen då kring kön har ju de senaste åren varit en del av det som har kallats för transdebatten, där transpersoner har fått stärkta rättigheter. Det finns en strävan att inkludera transpersoner både vad gäller språket och med lösningar som könsneutrala toaletter. Samtidigt som det då också har ifrågasatts varför så många fler, framförallt unga tjejer, söker sig till transvården. Också den här kritiken då om att den nya synen på kön gör det svårare att kämpa för kvinnors rättigheter, och det som Kajsa Ekis Ekman, det som du sa här då om att ordet kvinna blir liksom osynliggjort och så. Ligger ändå någonting i det, Jens Rydström?
Nej, eller så här, att jag, när genusbegreppet infördes och den ena centrum för kvinnoforskning efter andra bytte namn till centrum för genusforskning eller genusstudier, då fanns det ju en stor stark oro för att det här skulle urvattna, så att säga, liksom kvinnofrågorna, och att man skulle liksom, nu skulle männen också upp, nu skulle det vara relationen mellan könen och så vidare. Det var inte så jätteintersektionellt ännu, men då fanns ju en stark oro för detta, och jag skulle vilja säga att tvärtom så har ju det hela det här berikats genom genustänkandet och så vidare, och att liksom, men däremot så kan jag ju hävda att det här med att ta mitt ämne då, genushistoria, om vi nu håller på med genushistoria, så är det ju många som tycker att det behövs fortfarande kvinnohistoria. Kvinnor är ju fortfarande väldigt underrepresenterade i läromedel och i forskning och så vidare. Vi måste fortfarande forska mer om hur kvinnor har haft i historien, och även i samhällsvetenskaperna, att kvinnor som subjekt är ju en otroligt viktig grupp alltså, som ska framhävas och som ska liksom, så att säga, man ska arbeta för en utjämning då i makt mellan könen, så att säga. Det försvinner ju inte för att man också inser att det finns andra sådana här maktasymmetrier som handlar med ras och, om ras och funktionalitet och sexualitet och så vidare.
Det här är Filosofiska rummet som ägnas denna gång åt synen på kön, hur den synen förändras. Kajsa Ekis Ekman, författare till en bok om synen på kön. I en könsuppfattning där könet bestäms av de könsorgan som vi är födda med och könskörtlar. Vad finns det då för plats för transpersoner i en sån uppfattning?
Ja, alltså om man går tillbaka till Simone de Beauvoir så var ju den feministiska utopin att egentligen ska kön inte betyda någonting alls. Liksom att det, då fanns ju inte begreppet genus, men att genus liksom inte behöver finnas. Att alla människor skulle vara fria att vara på vilket sätt de vill och ha vilken plats i samhället de ville. Och att det inte skulle finnas liksom en hierarki överhuvudtaget baserat på kön. För genus är ju liksom allt det här runt omkring som man egentligen inte behöver. Och om jag skulle vilja liksom gå tillbaka till historien apropå det som Jens sa, så är ju inte problemet att man har börjat använda ordet genus istället för att använda ordet kvinnor. Utan problemet är ju att, och problemet är ju inte heller att liksom det finns transpersoner eller något sånt där. Jag tror att det är liksom ibland framförs som att det är det den här diskussionen handlar om. Det som jag skulle vilja prata om är mer, hur kommer det sig att ordet kvinna har blivit problematiskt? Hur kommer det sig att kvinnor raderas ut? Att man inte längre får sätta upp till exempel vaginamonologerna på vissa amerikanska universitet, för ordet vagina är problematiskt, som man istället kallar det för the blank monologue, så man kan inte ens säga vagina. Att kvinnomuseet i Danmark till exempel idag heter museet kön, för att ordet kvinna är fel på något sätt. Att det står på vårdguiden, undvik ordet kvinna. Man ska inte använda kvinna, man ska reducera din kroppsdel istället. Så att det är ju det som feminister över hela västvärlden har blivit oroade över. Och det har ju liksom egentligen inte med transpersoner att göra. Jag menar att den juridiska definitionen av kön bör följa den liksom materiella biologiska definitionen av kön. Sen kan väl vem som helst vara vad som helst. Det är väl liksom en helt annan sak, men vi pratar ju om samhället här.
I ett samhälle ingår ju till exempel att om man har offentliga toaletter så måste ju alla till exempel ha tillträde dit. Och det kan inte vara så att vissa inte kan gå på offentliga toaletter därför att de till exempel ser ut som män, men har kvinnokön. Antingen de faktiskt definierar sig som män eller kvinnor. Eller, jag menar, det finns ju kvinnor som ser till exempel väldigt manhaftiga ut, om man nu ska använda det uttrycket. Och som blir trakasserade när de försöker gå på kvinnotoaletten exempelvis. Så det är ju i högsta grad en samhällsfråga. Och överhuvudtaget så är det väldigt svårt att förstå det här med att kvinna, att det skulle vara en term som är tabu. Jag menar, jag använder det varje dag. Jag har ingen någonsin har invänt mot att jag använder den termen. Vi sitter här och diskuterar termen. Och sen att det också finns andra termer som är synonymer i vissa avseenden, som just livmoderbärare eller fittbärare, vad det kan vara. Därför att man i vissa sammanhang då vill poängtera att i det här, om man kallar till cellprov, så är det just personer med livmoder. Det finns ju kvinnor som inte har livmoder och det finns män som har livmoder.
Men när du säger att det finns kvinnor som inte har livmoder, vad är en kvinna då enligt dig? Hur definierar du kvinna?
Jag definierar inte kvinna. Jag vet inte om jag vill definiera kvinna. Jag tycker just att det är väldigt problematiskt att definiera de två könen, man och kvinna. Det är ju svårt att definiera det även rent så att säga biologiskt.
Så först säger du att det inte har blivit problematiskt att prata om kvinnor, och sen säger du att du inte vill definiera kvinna för det är problematiskt.
Nej, man behöver inte kunna ge en definition som håller i alla lägen. Ord har betydelse i sammanhang. Så det beror på vilket sammanhang vi talar om.
Vad är det som gör någon till kvinna? Är det identifikationen? Är det utseendet? Är det vad andra säger? Vad är det?
Ja, det är ju en kombination av de faktorerna.
Jens Rydström,
vad jag skulle vilja framhålla det är att det som är intressant, och det var ju därför man gjorde den här uppdelningen mellan kön och genus, vad är intressant att tala om? Det är ju inte kropparna, annat än en medicinsk, om jag går till doktorn, är det jätteintressant att prata om hur min kropp ser ut och vad jag har för organ och sådär. Men det är klart att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Det är väl ingen som förnekar det. Men däremot, vad drar vi för slutsatser om det? Om vi säger att kvinnor har kroppar, hjärnor, psyken som gör att de bara bör ägna sig åt vissa jobb eller att de bör ha hela ansvaret för barn och fostran och så vidare. Då drar vi ju en väldigt...
Men vem har liksom sagt det?
En väldigt förtryckande slutsats av det här. Om vi däremot då säger att vi ska ägna mer forskningspengar åt kvinnors sjukdomar och deras speciella liksom, kvinnokroppens speciella funktion. Ja, men det är väl en bra slutsats då. Ja, men man får ju se var man, precis som Petronella säger, att vi får väl fundera på i vilket sammanhang vi använder de här definitionerna och framförallt vad vi drar för slutsatser av dem.
Jens Rydström, du som är historiker och genusvetare, vad skulle du säga, varför är den här frågan så laddad? Kan man jämföra med tidigare debatter och diskussioner kring kön i historien?
Ja, men självklart är det en laddad fråga och självklart blir folk väldigt upprörda. Alltså jag kan för min del inte särskilja eller tycker att det är meningslöst att försöka särskilja sexualitet och genus. Va? Vi har svårt att tänka oss sexualitet utan genus och vi har svårt att tänka oss genus utan sexualitet. Och genus och sexualitet, kön och sexualitet, det är ju själva kärnan i vår jaguppfattning. Och det är också det som gör att det blir så otroligt emotionellt laddat. Och det är det som gör att det är så otroligt viktigt att uttala sig väldigt, med väldigt stor respekt eftersom vi pratar om människors upplevelser och innersta erfarenheter här, så att vi får vara väldigt så där respektfulla och lyssna på våra meningsmotståndare och framförallt på de människorna det handlar om då, va? Och sen så tror jag att det också handlar om att varför det blir så laddat är att det är handlar om makt och resursfördelning av samhällsorganisation. Och sen tror jag något som är speciellt för vår tid, det är sociala medier som inte fanns för 20 år sedan, som förstärker de här debatterna oerhört mycket, det har vi ju sett. Och därför blir det också ännu mer laddat och ännu starkare och når många fler och så vidare. Det är väl inte konstigt egentligen att det är en laddad debatt. Mm.
Men finns det något, kan man se någon lösning så att säga på den här debatten och de här konflikterna? Går det att få ihop liksom, rätten för transpersoner att ha sin identitet med kvinnorörelsens möjlighet att driva en kamp mot underordning, att prata både om identitet och stora strukturer?
Ja, om man då tar hela den här idén om intersektionalitet på allvar, som ju då Jens redan har nämnt flera gånger, men som handlar om just att det finns ett samspel mellan olika faktorer, olika kategorier av underordning, så och som då kan vara ras, klass, kön, sexualitet och så vidare, så innebär ju det att det kommer vara en mängd olika faktorer som vi behöver ta hänsyn till och också arbeta för. I vissa sammanhang kommer en svart man att vara mindre privilegierad än en vit kvinna. I andra sammanhang så är det inte så. Så vi måste liksom vara öppna för att även i gruppen kvinnor som på något sätt då kan definieras som biologiska kvinnor, födda som kvinnor och tilldelade kvinnorollen och accepterande den. Så även där finns ju enorma skillnader mellan förutsättningar. Men jag tror att en öppenhet just för en mångfald av förhållande till sin egen köns, sin egen, hur ska man säga, till det faktum att man är könad, eller kanske också de som, det finns ju personer som inte vill definiera sig som ett bestämt kön, att vi är öppna för dem inom feminismen, är öppna för de här olika faktorerna och för samspelet mellan de här kategorierna enligt de här axlarna, eller man ska säga enligt vilka vi kan bli diskriminerade eller på olika sätt underordnade. Att vi är öppna för de olika faktorerna är snarare, och även då för transpersoner och icke-binär och så vidare, tror jag snarare är någonting som feminismen har att vinna på i längden. Jag kan inte alls se på vilket sätt det förhindrar kamp också för kvinnors rättigheter. Alltså kvinnor då i den mer snäva meningen.
Ja, jag måste säga, Petronella, att jag tycker det är lite demagogiskt sätt att argumentera på, att liksom själv framställa sig som öppen för mångfald och tolerant och på något sätt därmed konstruera motståndaren som någon slags intolerant person i ett hörn. Liksom. Utan det är ju inte det vi pratar om. Jag är trött på att diskussionen om intersektionalitet alltid hamnar i en uppräkning av olika kategorier, vilket vi har sett liksom de senaste 15 åren, utan att man någonsin tillämpar dessa kategorier. Vilket jag försöker göra i min bok bland annat. Där jag visar på att för att man ska kunna föra ett intersektionellt en internationell debatt eller åtminstone tillämpa den teorin, så måste man ju ha kategorier överhuvudtaget. Och när kategorin kön inte erkänns som en förtryckskategori så blir det ett problem. Då kan man inte tillämpa det överhuvudtaget.
Men gör ni inte det i olika sammanhang, beroende på vilket sammanhang man är i?
Ja, men som jag skriver om i min bok så finns det ett problem med att kvinnor till exempel då inte tillåts definiera sig själva, eller att man inte ens får ha tolkningsföreträde som kvinna över sin situation, utan att kvinnor, istället för att då feminismen ska vara frigörande och att patriarkatet ska vara inkluderande, så säger man nu att det är feminismen som måste vara inkluderande. Så det kravet ställs alltid på feminismen och inte på patriarkatet. Och där det hela tiden handlar om att dekonstruera kategorin kvinna, stycka upp den i olika beståndsdelar, förhindra då att kvinna ses som en helhet, medan samma krav inte ställs på kategorin män, där man inte säger hur ska herrsporten kunna inkludera fler, hur ska patriarkatet kunna inkludera fler, hur ska vi någonsin kunna få en kvinnlig statsminister, hur ska vi kunna få till exempel manliga fängelser att kunna vara mer accepterande. Man pratar aldrig på männens planhalva, utan den här diskussionen om inkludering förs alltid på kvinnornas planhalva.
Men vad är det vad ser du för lösning då?
Om man är till exempel genusvetare eller arbeta med att problematisera just begrepp som kön, genus, makt och så vidare, då kan man inte heller vara blind för att problematisera den här nya synen på kön och liksom acceptera allt som kommer bara för att det ska heta liksom tolerans och mångfald, utan man måste skärskåda vad det är som händer här. När vi får då böcker på barnavdelningen på biblioteket där det står att en liten person då med snopp som tycker om pärlhalsband är en flicka och bör byta namn till Bella, och där en liten person då med snippa som vill bli polis måste byta namn till Linus och måste bli kille, då är det inte tolerans och mångfald.
Jens Rydström, vi skulle ju uppenbarligen kunna prata hur länge som helst om det här, men vad tror du kommer hända framåt? Vad ser du?
Vi lever i en väldigt spännande tid, och det här är ju, som man kanske bör påminna sig om, det är ju ett globalt fenomen. Va? Det är ju så att vi ser auktoritära regimer runt om i världen som använder just liksom kvinnors rättigheter och hbtq-personers rättigheter som ett slagträ och att hävda traditionella värden och så vidare. Sen ser vi då en diskussion i många länder där det finns en feministisk diskussion också om de här nya så att säga intersektionalitetstrenderna och specifikt trans då, va? Ända från 70-talet när den här Janice Raymond publicerade sin den här The Transsexual Empire, så har ju det funnits en feministisk diskussion om vad det innebär att det finns transpersoner, transkvinnor och trans, men framförallt transkvinnor har ju då blivit ifrågasatta då. Och det här kommer ju gå hela tiden, och just nu är vi en sån här, och jag tror att det har att göra, alltså ytterst så tror jag det här är ganska positivt, ytterst tror jag att det här handlar om att liksom den här väldigt starka hierarkiska och binära eller dikotoma världen där kvinnor och män hölls isär och där kvinnor var automatiskt underordnade, den har kommit ifrågasättas och makten mellan kvinnor och män har utjämnats, och då blir det kanske naturligt att frågor om vad könet är, vad gränsen går, vad är lämpligt för en kvinna, vad är lämpligt för en man, kan kvinnor vara präster eller brandmän och så vidare, att det också för till en mer fördjupad debatt om själva könets essens, om man så vågar säga, inom citationstecken.
Och med det sätter vi punkt för samtalet om kön i filosofiska rummet för den här gången. Vi har talat om förändringen av synen på kön med en förskjutning från biologi till självdefinierad könsidentitet. Och vi som har samtalat, det är Jens Rydström, historiker och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, Petronella Fortier, doktor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, och Kajsa Ekis Ekman, journalist och författare till boken Om könets existens, tankar om den nya synen på kön. Tack för att ni var med. Och jag som heter Cecilia Ström var också med i samtalet. Tekniker, det var Jakob Laller, och producent Marie Liljedahl. Hej så länge!